Vi vet att flygplan lyfter i motvind och att diamanter behöver slipas för att gnistra. Samma sak gäller oss människor. Men vi behöver skapa friktion som slipar snarare än krossar och att lära oss att stå kvar när det skaver lite grann.
Jag har nog varit en hejare på att skapa friktion, men sällan på något särskilt känslosmart sätt. Numera kanske jag lyckas ibland, alltså med att skapa friktion och samtidigt ta ansvar för vad jag säger och hur. Men det behöver ju inte betyda att mottagaren gillar det jag säger. Jag heter Maria Fredersberg.
Jag heter Anna Eriksson Skarin. Och du lyssnar på Känslosmart, podden där tanken möter känslan.
Om jag säger te, vad får du för känsla då?
Ja, då får jag en väldigt god och härlig känsla.
Ja.
Ja.
Ingen friktion som dyker upp?
Nej, man kan ju bli lite kissnödig. Det är ju en sorts friktion.
Ja, av det mildare slaget. Så
det är alltså avsnittets tema idag. Friktion.
Friktion, alltså. Ja. Ha, har du haft någon friktion så här på morgonen som du vill berätta om? Eller något annat du vill checka in med?
Alltså jag har ju haft friktion de senaste dagarna i och med att jag har... Eller de senaste 3 månaderna i och med att jag visste att jag behövde besiktiga min bil. Sådana saker tycker jag liksom skapar så här jättemycket av den här inre friktionen. Jag gruvar mig något så kopiöst inför att jag ska byta vinterdäck eller att jag ska åka och besiktiga bilen. Och det är få saker som jag är så orimligt gruvig över som just saker som har med bil att göra. Jag tänkte att jag kanske har bilägarfobi. Och jag inser ju att det är så här svinlyxigt att ha en bil. Det är till och med en så här bra bil som du vet, det var inga anmärkningar på besiktningen. Men jag, nej, det är fullkomligt orimligt. Så där skapar jag ju helt onödig friktion i mitt liv. Som
inom kanske dig borde, själv då, tänker jag.
Ja. Och så jag borde ju definitivt du vet, gå och prata med någon om det här.
Men det är inte så att du har liksom, går i clinch med de som byter däck åt dig. Eller byter du däcken själv?
Nej, gud.
Nej, du lämnar in på det jag tänkte. Ja. Eller så här, kaxar upp dig mot dem på bilbesiktningen och bara, nej, alltså vadå?
Nej, och det är ju inte sådär så att hade det bara varit bilbesiktningen. För där tycker jag faktiskt att de kan ha en lite så här dryg attityd. Att man ska, du vet, man ska veta, de har ju lite makt. Det är väl kanske det, att jag inte gillar att de har makt. Men det är likadant där jag byter däck och det är likadant där jag servar. Och det har varit likadant på alla ställen där jag servar bilen. Så det är mig det handlar om. Och bara mig.
Mm. Ja, det är inte så bara.
Nej.
Nej,
det är nog så komplext.
Ja.
Har du haft någon friktion här, så här på morgonen?
Nej, det har jag inte. Jag tror att min man, han är sjuk, han är förkyld, så honom har jag skonat just den här morgonen. Nej, men annars har han och jag faktiskt haft lite friktion. Sådär som jag tänker det är sunt att ha. Vi har haft en sån period där vi har haft en del så här jobbiga samtal och börjat titta framåt. Hur ska vi ha det? Vad ska vi göra med resten av vårt liv och sådana saker? Och då kanske vi inte alltid har samma åsikt eller... Eller det är snarare inte det som är problemet att vi inte har samma, utan att vi möts på olika tidpunkter när vi båda två inte är mogna eller där för att ha ett samtal. Och då tänker jag friktion, alltså eller ett långt förhållande. Vi har ju varit tillsammans i 21, snart 22 år. Det går ju inte att ha utan friktion. Så vi är ju vana vid det. Vi är ju liksom friktionsmästare tillsammans. Och ibland känns det som man bara vill så här, ta fram hyven liksom, därför att det är så jobbigt med den här friktionen, man vill bara hyvla ner det här bort. Och ibland så kan jag till och med tycka att men det blir lite spännande, utvecklande. Och då tänker jag att friktion kan man ju ha med någon man är trygg med, som står ut med en, eller som man själv står ut med. Men så kan man också ha friktion med andra som man inte är trygg med. Så vad tänkte du att det här avsnittet, var ska vi hålla vårt fokus? Har du haft någon tanke kring det?
Jag kan ju börja med att liksom bara relatera det till känslor. För i den friktionen som jag upplever att vi har liksom, i det mellanmänskliga och i oss själva, så handlar det ju om att det väcker känslor på olika sätt. Och jag tänker ju friktion framförallt att det väcker känslor som inte är sköna att ha i sin kropp. Som till exempel irritation eller ilska eller rädsla. Så genom att vara den du är i relation till mig så skapas det en friktion mellan oss eller genom det du säger. Och då tänker jag liksom att det är den känslan som växer i mig som är liksom min friktion då mot dig. Eller mot min omvärld.
Mm.
Jag har ju då någon typ av obehag som växer av allt som har med bilen att göra. Så jag går ju i en ständig sorts friktion. Men där jag inte liksom möter friktionen. Utan för om jag hade mött friktionen, då hade det liksom hjälpt mig att växa på något sätt. Och jag hade ju lärt mig någonting. Men nu har jag istället då de senaste 20 åren sprungit ifrån den här friktionen. Och till exempel, jag fick ju besiktningspappret om det som typ i september. Ja, nu har du besiktningsperiod oktober till december. Och jag bara gruva mig. Fram till så här i söndags när jag insåg att nej, jag kan inte ha det så här. Ja, och då bokade jag en tid till dagen efter. Och efter det så eskalerade ju ångesten. Och sen åkte jag och besiktiga bilen och sen var allt frid och fröjd. Och nu har jag börjat oroa mig för liksom att jag ska behöva lägga på sommardäcken om 4 månader. Ja, du fattar.
Sälj bilen. Alltså det är ju ett sätt att göra sig av med den här typen av friktion. Det är att se till att ta bort det ur sitt liv.
Mm.
Men vi kan inte ta bort allt som är jobbigt. Utan det är att istället möta det då. Så hur skulle du kunna göra det här? Möta den här friktionen som uppstår?
Ja, men det är väl inte svårare än att jag egentligen som känner efter. Och att jag faktiskt dricker te med det här liksom. Ja, nu ska jag byta till sommardäck här om, vad kan det vara, 5 månader. Ja. Och att jag är i det. Och jag tänker liksom att prata om det så här. Fast jag känner ju här bara, fast det här är ju jättetramsigt och larvigt. Jag vill inte prata om det här. Utan det är bättre att vi pratar om så här bra grejer.
Just det, stora, förstår du? Viktiga saker. Ja. Och så vi försöker liksom
som gärna handlar om dig eller andra människor. Ja, istället för att det handlar om mig.
Ja.
Ja, men vad tror du då? Ska du hobbypsykologa mig lite? Säger jag, sitter alldeles här.
Men jag blir väldigt nyfiken. Alltså jag kan känna igen mig lite i det här. Men jag har ju en smart lösning. Jag har ju en Magnus. Det vill säga min man som byter däcken. Nej, men jag kan åka besiktiga bilen. Men det är ju för att han har bokat tiden. Och sådär. Mm. Han har ju koll på läget så. Men jag blir väldigt nyfiken på. För det här är så här ständigt återkommande saker. Även om det inte är ofta. Men så är det ju utspritt under året. Så att på så vis kan du ju ständigt hålla dig i kontakt med den här jobbiga liksom, friktionen. Vad är det i det här med just med bilen tror du? Har du funderat kring det? Eller?
Jag tror att det handlar väl kanske om att det är ett område där jag känner mig så fantastiskt inkompetent. Att jag klarar inte det här. Jag förstår inte hur en bil funkar. Jag tycker att det är lika häpnadsväckande varje gång den startar.
Men måste du förstå det för att kunna rulla in den på
en verkstad?
Mm.
Alltså jag gillar ju inte att känna mig korkad. Och jag gillar inte. Ja, men det kan jag väl säga liksom är. Och jo, och en annan grej. Jag är ju livrädd för att bli liksom strandsatt någonstans. Så
om bilen stannar? Eller?
Ja, om den går sönder eller om. Och så är jag ju livrädd för så här oväntade jättestora kostnader. Det är jag också rädd för. Så det är ganska många såna rädslor som bilen liksom
representerar, ja, på något vis och som, ja, går att koppla till. Ja, just det.
Mm. Men för jag har ju en rädsla varje gång jag åker hemifrån så eller jag ska resa någonstans så tror ju jag liksom att jag reser bort och bara kommer bort och är bara, du vet, ja, men som Alice i Underlandet, man bara gick ner någonstans och sen befinner man sig i en bara liksom på ett jätteknäppt ställe och man vet inte hur man ska hitta hem.
Men vad skulle hända om det var så? Om du helt plötsligt bara så klädde ner den där gropen och så var det någon annanstans. Vad skulle hända med dig då?
Ja, det skulle ju vara förskräckligt.
Hur vet du det?
Nej, men för jag skulle inte hitta hem.
Men hur vet du att du inte skulle hitta hem?
Nej, men det vet jag ju inte. Utan det är ju rädsla jag har.
Ja. Kan du separera de två liksom?
Ja, fast jag vill inte. Jag känner ett jättemotstånd till det. Vad spännande.
Ja.
Mm.
Vad ger det dig att ha kvar den här rädslan då för att inte hitta hem? Eller för,
ja,
att
men liksom den är väl trygg. Den är väl invant. Den har jag haft liksom. Det är en snuttefilt någonstans kanske. Mm. Och vem är jag om jag inte har bilägarfobi?
Just det, vilka fobier skulle du då ha?
Ja, eller det här liksom, det är också ett sätt att vara sysselsatt. Det är också som ett beroende ju. Mm. Alltså alla hyss som vi har för oss är ju, ger ju oss någon typ av alltså kemisk kick. Och att vara i den här liksom ständiga rädslan, har jag kanske ett beroende, eller jag har väl ett beroende då av det. Och hur stark och fantastisk skulle jag bli om jag inte gick med den rädslan? Och kanske att det skulle vara farligt.
Och du ser, du visste ju själv.
Mm.
Ja. Jag tänker så här, vi har väl alla såna här issues, eller hyss som du kallar det, som vi går runt med. Men vad händer om vi är helt omedvetna om det här? Eller att det här är så jobbigt för mig att erkänna att, ja, men som du där, du vill helst prata om någon annans friktion, liksom, någonting utanför dig själv. Vad händer om vi har den här friktionen men vi inte är medvetna om den? För man kan vara helt omedveten om hur påverkad man är av vissa saker, eller hur? Bara liksom genom att packa ner det.
Jo, men då blir vi ju styrda av dem.
Mm.
För att det väcker ju känslor, och känslor som vi inte vill kännas vid sitter ju gärna vid ratten, va?
Mm. Nu är där igen, vid ratten. Det har väldigt mycket med bilar att göra.
Ja, ja, men precis, precis.
Och apropå bilar, hade inte du hört någonting om någon på TV4? Eller TV4 och bilar och någon föreställningar? Det tyckte jag lät så intressant.
Jo, men det var ju en av ankarna. Jag tror det var på ett helgprogram där de pratade om det här med föreställningar. Och jag minns inte vad temat var, men jag vet i alla fall att han hade gjort en reflektion i programmet att han, när han ser killar som har liksom ett etniskt svenskt utseende, och då pratar jag om, ja, men ja, blont hår, ljus hy och så.
Mm.
Det som man skulle se liksom i en Carl Larsson-tavla, om man tänker så.
Ska du skratta åt mig?
Carl Larsson, ja, men jag försöker bara vara politiskt korrekt.
Ja. Ja. Mm.
Eller, men när han ser killar som har ett utseende som med mörkt hår och kanske mörk hudfärg, så väcker det olika saker i honom. Att när han ser de svenska killarna då, eller etniskt svenska, så tänker han sig, ja, där är några killar som är ute och kör bil. Medan när han ser de mörka killarna så väcker det tankar som att, ja, men det där kan vara brottslingar, eller ja, det är något skumt liksom. Det väckte rädsla i honom. Den reflektionen blev faktiskt dömd i någon sorts granskningsnämnd eller någonting, att man får man inte säga. Och jag tycker att det var så fantastiskt korkat att döma på det sättet, för att han har ju inte sagt att, och jag tycker att det här är ett acceptabelt sätt att tänka. Utan det han har talat om är liksom, så här fungerar min hjärna. Och det är så alla våra hjärnor funkar. Vi har fördomar.
Mm.
Och när vi varse blir de här fördomarna, det är då vi kan göra någonting åt det. Och jag tänker att det granskningsnämnden sa är att, okej, ingen får lov att ha fördomar. Så man ska låtsas om att man inte har fördomar. Och det som händer då, det är att man agerar ju på sina fördomar. Jag är helt säker på att den där snubben som sa det där, att han verkar ju väldigt medveten och känslosmart.
Mm.
Och jag är helt säker på att han agerar ju väsentligt mindre fördomsfullt än någon som kanske inte skulle våga säga det högt. Eller ens varse bli att man tänker det.
Mm. Det låter jättemärkligt. Nu har inte jag sett det och hört det själv. Men som du lägger fram det så låter det verkligen urkorkat.
Mm.
Att bli fälld för det, någon slags granskningsnämnd. Men är det så att vi går runt kanske också är lite rädda för att bli utsatta för, om inte liksom granskningsnämnden, så liksom granskningar ifrån vår omgivning som gör att vi håller tillbaka en massa saker och inte törs uttrycka oss. Alltså då det är ju ganska otäckt egentligen. För det tänker jag att vi gör allihopa egentligen. Mm. Men har du några såna här åsikter, tankar, alltså någon slags självmedvetenhet som du någon gång har känt så här, nej, men det här kan inte jag säga för att det låter så konstigt. Har du varit med om att du haft sådana där du håller tillbaka liksom, för att inte bli utsatt för någon slags social granskningsnämnd?
Alltså jag vet ju att jag har ju tankar som rör liksom män och kvinnor. Och när jag liksom tänker pilot så tänker jag ju man till exempel. Eller när jag tänker läkare så tänker jag ju också man. Och när jag tänker liksom bra bilförare så tänker jag ju man. Och när jag tänker hysterisk så tänker jag kvinna. Så jag har ju med mig en massa sådana där liksom programmeringar Ja, jag har väl säkert också. Eller har du, så får jag tänka lite.
Jo, men det där kan jag också känna igen mig i. Men jag måste fundera på om det är någonting som jag känner så här, där jag har censurerat mig själv. Och då tänker jag kanske framförallt i det offentliga rummet, liksom i sociala medier eller när jag är verksam som föreläsare eller så. Det är klart att det måste finnas. Jag kommer bara inte på något bra exempel nu. Men jag tänker att vi har rädslor som liksom gör att vi håller tillbaka. Men, och att det inte är så konstigt på grund. Om liksom en person som i TV4 sitter och uttalar sig om att de här liksom tankemönstren har jag. Mm. Så, nu vet jag inte som sagt vad är sammanhanget och så. Men om det leder till en anmälan i granskningsnämnden, så då är vi ju ganska illa ute, tänker jag. För det här begreppet åsiktskorridorer nämnde du också innan vi började det här samtalet. Att liksom, hur, om du skulle definiera det begreppet.
Jo, men det är ju ett antal åsikter som är inom en viss ram som är okej att ha. Och om man uttrycker åsikter som ligger utanför den här korridoren, så då kan man antingen då bli anklagad för att vara rasist eller, ja, eller en massa saker, att man är på det ena eller andra sättet. Och att de sakerna också kan få väldigt stora konsekvenser för till exempel ens karriär, om man är politiker eller journalist eller författare eller programledare. Om det räcker med att säga någonting så hamnar man liksom i onåd.
Eller att det räcker med att säga någonting som tolkas på ett visst sätt, så hamnar man i onåd. Alltså, för det är ju det också, att vi måste våga prata om att när du säger någonting så hör jag kanske något helt annat. Och om jag då har lite mer makt eller att jag har fler lyssnare eller följare eller så kan min tolkning liksom göra att din...
Ja, och att vi är väldigt snabba på att sätta en etikett. Mm. Och jag tänker att det finns ju människor som kan uttala sig rasistiskt och ha rasistiska åsikter, men man kan ju vilja lära sig och ändra sig.
Mm.
Jag har säkert en massa rasistiska åsikter som jag inte är medveten om. Och säkert en massa sexistiska och vad vet jag, liksom fördomar åt höger och vänster. Men om någon varse blir dem och säger, men Anna, det där är ju en rasistisk åsikt.
Mm.
Då vill ju jag få en chans att lära mig.
Mm.
Och inte att den personen sätter en etikett på mig som rasist och sen är jag liksom ute i kylan.
Just det, och då måste man våga sätta ord på det och prata om det.
Och det är att vara i den här friktionen, tänker jag. Istället för att det finns att liksom två sidor av samma mynt. Eller att det är liksom svart eller vitt. Så behöver vi liksom kunna vara i liksom nyanserna i livet.
Mm.
Och jag upplever i politiken så är det ofta liksom en ganska hetsk retorik. Och det undrar jag om man gör liksom för att skrämma de andra, alltså man skapar så mycket friktion att de andra försvinner, så att man uttrycker sig väldigt kategoriskt eller man uttrycker sig väldigt, ja, man sågar de andra så att, eller man höjer rösten och man, ja, då, om man tycker så här då är man dum i huvudet. Ja, man vill inte vara dum i huvudet och man törs kanske inte ta diskussionen, så att man använder den här skrämseln som ett sätt att få liksom sin röst oemotsagd.
Härskarteknik, ja.
Ja.
Mm. Mm.
Men genom att man är skamtålig eller friktionstålig så klarar man ju av liksom att stå kvar. Ja, men nu hör jag att du höjer rösten. Jag förstår att du tycker så här, men jag håller inte med, utan jag tycker så här. Det krävs rätt mycket av oss för att
gå igång där på hotsignalerna när de börjar larma inom oss. Ja, precis.
Eller när någon dumförklarar oss liksom offentligt, som jag tycker att politiker gör.
Mm. Jag tänker att ett bra sätt, jag jobbar mycket med så här drama, rollspel och forumteater och sånt. Det är en bra form att träna sig i det här, i liksom trygga former, i en grupp där man, alltså att man rollspelar situationer. Jag vet inte varför jag kommer tänka på det nu, men just det här att det här handlar om att öva sig i att liksom berätta för hjärnan att jag överlever trots att någon säger taskiga saker, trots att någon höjer rösten åt mig. Så är det faktiskt någonting som jag överlever, och jag kan till och med kanske liksom sträcka på mig. Jag kanske kan ta några andetag, jag kanske vågar stå för min egen åsikt. Och likadant värderingsövningar och sånt där. Jag vet att åtminstone förr så har man jobbat en hel del med det i skola med barn och unga och sådär. Och att jag tänker att det kanske... någonting vi borde fortsätta med utanför skolans värld också i betydligt högre utsträckning.
Absolut.
Så att vi inte blir liksom så rädda att vi inte Ja, men att vi tappar oss själva i... För då kommer ju alltid de som liksom höjer rösten mest, som är mest hotfulla att ja, men, vinna. Eller tro att de vinner, eller man ska säga. Och måste det vara liksom en kamp hela tiden om, mellan den starka och den svaga? För jag tänker att fiktion handlar ju om att mötas i att tycka olika, att ha olika upplevelser, känna olika inför saker också. Men det pratar vi ju sällan om att vi känner här, utan det är mer åsikter vi har ofta i den offentliga debatten i alla fall. Det finns ganska lite nyfikenhet och intresse för vad är det som får dig att tänka eller uttrycka dig som du gör. Vad beror det på? Har vi inte tid med det liksom? Är det i vår liksom tidspressade värld som gör att det måste levereras enkla, starka åsikter för att man ska synas och höras?
Jo, men så är det väl säkert. Och det är också en volym som vrids upp hela tiden. Det blir ju allt mer information och det går allt snabbare. Och det tänker jag också handlar om det som vi var inne på tidigare, där med att vi har liksom blivit så ovana vid att det ska kännas jobbigt, att vi inte står ut med det. Återigen då så tror jag att nyckeln är ju att lära sig att känna sina känslor i kroppen och att sätta ord på dem. Och att vara okej med att vara med känslor som inte känns supersköna.
Mm. Hur jobbigt det än är.
Mm.
Mm. Och det är också någonting som man kan göra portionsvis, tänker jag. Man behöver inte ta allt på en gång. Man behöver liksom inte kliva ner i den värsta gyttjepölen första gången. Utan man kan doppa lilltån lite grann. Men för jag tänker just att den här... Att många poddar idag är ju en motreaktion kanske. Där man får fördjupa sig. Där man får hålla igång ett samtal som inte handlar om att leverera 3 snabba meningar med en stark åsikt. Mm. Så det finns ju ett behov, uppenbarligen, eftersom det är en stor grej. Just poddandet är det första jag kommer att tänka på.
Där man... Men efter ditt samtal med Ebba Witt-Brattström så blev jag lite uppjagad. Det är en grej som jag minns särskilt, det är ju det här med att hon berättade att i litteratur som är skriven av män så används pronomenet han väldigt, väldigt mycket mer än hon.
Mm.
Men i litteratur av kvinnor då används hon mer, men inte jättemycket mer än han, utan männen får också finnas liksom i den litteraturen. Och jag tyckte att det var så fantastiskt liksom symptomatiskt för hur vi har det liksom. Att ja, men den som är privilegierad behöver inte ens liksom sätta sig in i hur det är för den som inte är privilegierad. Det är mannens privilegium att skita i kvinnorna liksom. Och det gjorde mig så här, du vet, jätteupprörd. Och så skulle jag prata med min man om det här. Och så säger han så här, jag vill inte prata om det här, jag orkar inte när du blir så arg. Och
då blev du jättelugn och sa, nej, ja, visst älskling, vi låter det vara.
Ja, nej, men alltså, snarare så hamnade jag liksom i någon sorts resignation. Eller, och när jag var ute med hunden dagen efter så insåg jag just det här att det är den som är i en privilegierad ställning kan ta sig rätten att vända ryggen.
Mm.
Och att sättet som han hanterade den situationen med mig, den hanterar jag ju, på samma sätt när jag går förbi de som sitter och tigger utanför Coop eller utanför ICA. Jag kan vända ryggen och låtsas som att det inte finns.
Mm.
För att det är inte min vardag. Den som sitter där kan inte vända ryggen.
Mm.
Utan de är tvungna att vara kvar i det. Och jag tänker att det är samma sak med när vi hör om människor som har barn vars skolgång inte funkar. Ja, om man själv har barn vars skolgång funkar, eller är den som fattar beslut kring anslagen till de här skolorna, ja, men då kan man också vända ryggen i viss utsträckning och välja att lyssna på det man vill. Men är man den som har ett barn som är hemmasittare, ja, men då kan man inte välja, då är det vardagen. Och min upplevelse är också att vi istället för att vara nyfikna på orsakerna till saker och på hur det är, så är vi istället väldigt snabba på att döma konsekvenserna, det som händer. Vi dömer föräldrar som har barn som är hemmasittare istället för att vara nyfikna på liksom anledningen till varför det har blivit som det blir.
Ja, men det, för det tror jag, och det skulle jag vilja att vi har ett särskilt avsnitt om sen. Just det här med nyfikenhet och intresse. Liksom att det faktiskt också är livsviktigt för oss. Att det är en del av vår grunduppsättning som vi behöver. Men att nyfikenheten och intresset för att lyssna till, att förstå, att liksom se saker ur andra perspektiv. Det verkar som att det liksom mals ner i någon slags kvarn, liksom, och blir, ja, men det blir inte så mycket kvar av det där, när vi hela tiden liksom måste höja oss och höja vår egen. Liksom.
Och när vi är i hotsystemet så är det väldigt, väldigt svårt att ta olika perspektiv. Det här, absolut, att ta olika perspektiv kräver ju väldigt, väldigt mycket kognitiv kraft av oss.
Mm.
Det är ju ingenting man liksom kan göra samtidigt som man är jagad av en tiger. Utan det förutsätter ju att man är lugn. Många uttrycker att man tänker väldigt bra i duschen eller när man är ute och springer. Ja, men det är för att då har man ju gett sig själv en liten stund där det kan liksom börja puttra.
Mm. Ja, men jag tänkte också på det här som du sa, att allt går snabbare och att som det här, och det tänker jag ju så här, jag försöker i mina bästa stunder, eller ibland i alla fall, tänka att nej, men allting går inte snabbare, utan det går inte snabbare nu än för 50 år sedan än för 100 år sedan, utan det är någonting som vi gemensamt har byggt upp, en föreställning om att det är så det är. Alltså vi har fortfarande, liksom, dygnet har fortfarande 24 timmar och allt det här. Sen är vi ju utsatt för mycket mer information än för 50 år sedan och för 100 år sedan, ja. Men vi behöver ju också sortera bland det här. Och det är väl det som är, liksom, där kommer ju känslorna in som ett verktyg. Men det, återigen, det har vi pratat om så många gånger förut, att det i sin tur tar ju tid.
Och då är det ju trygghetssystemet som är nyckeln också, ja, där, tänker, ja, jag. Och i och med att vi håller på och bollar oss själva mellan hot och utforskande systemet. När jag har föreläst nu de senaste gångerna så har jag sagt att jag varse blev mig själv. Där ju tröttare jag blev på kvällen, istället för att ge mig själv tid i trygghetssystemet, gå en promenad eller meditera eller yoga. Ja, vad gör jag? Ja, men jag ger hjärnan en riktig så här kick genom att, ja, men du vet, bara ligga och scrolla.
Mm.
Och det som händer, det är ju som att försöka hälla liksom kaffe i en hjärna som egentligen behöver vila. Eller i en kropp som behöver vila.
Mm.
Så jag tog bort mina sociala medierappar och insåg att, ja, för det fanns ju inte förut. Alltså det var ju svårt att distrahera sig själv med språka på serbokroatiska eller att läsa en bok, utan man somnar ju från den. Utan det är ju den här artificiella liksom dopaminduscheriet som vi ägnar oss åt. Det är ju det som är skillnaden, det är det som jag menar när jag säger att det går snabbare.
Mm.
Och sen att förr i tiden la man ett brev på lådan. Ja, det kommer till dig om 2 dagar med lite tur. Idag så skickar man ett mail så bara swoosh, så har du det. Och jag väntar med att du ska svara direkt.
Mm. Ja, men det är det jag menar. Att bara för att det går snabbare och att vi är utsatt för mer information, att den kommer till oss snabbare eller att vi kan skicka ifrån oss den snabbare, så måste vi inte gå på den här myten om att vi ska vara så snabba. För vi klarar ju inte det, helt uppenbarligen. Och särskilt om det gör att vi hamnar liksom i åsiktskorridorer, att vi liksom börjar ducka för obekväma liksom, ja, möjligheter, precis, till friktion. För vi kan ju välja att se friktion som en möjlighet till växande, till lärande och till utveckling. Och till faktiskt goda relationer.
Men är vi bara i hot och utforskande så kommer vi ju liksom inte att ta den chansen. Utan det är ju, vi behöver ju någonstans vara i trygghet utforskande.
Mm. Men vems ansvar är det då? Alltså, vi landar ju ofta i det här med, liksom, ska jag själv ta ansvar för det, eller ska kommunen, staten? Vem tar ansvar för att vi liksom inte bara pingpongar mellan hot och utforskande systemet?
Jag intervjuade Birgitta Olsson, som var hon EU-minister förut, för ett antal år sedan när hon var här i Österåker, för jättelänge sedan. Och jag intervjuade också Mattias Lindov som är kommunalråd för Liberalerna här i Österåker. Och jag ställde frågan till honom varför han tyckte att Birgitta var så bra. Och hon sa att hon är så bra på att se vad man ska göra politik av eller någonting sånt. Det han menade då är ju liksom, i vilka lägen ska man lagstifta och i vilka lägen ska folk få sköta sig själva. Så det dök upp när du sa det där. Att, men jag tänker att såklart måste det vara liksom någon sorts samspel. Ungefär som i mina barns skola nu så har de totalt mobilförbud. mobilen ska ligga i skåpet under dagen. Det tycker jag är ett utmärkt exempel på när, ja men barnen, ni, herregud, ni är inte mogna det här ansvaret. Att ha liksom en dopaminmaskin, knark-device liksom, tillgänglig hela tiden. Det är inte tillåtet. Det får ni inte. Och sen får ni liksom fatta en massa andra beslut själva kring, ni får veta att ni behöver motion, att ni ska äta bra. Det är, ja, någonstans där. Och då har vi föräldrarna förstås ett ansvar också. Men jag tänker att just nu så har de flesta av oss väldigt, väldigt lite kunskap kring hur det här påverkar oss och vad det gör med oss. Och hur det påverkar vårt omdöme och hur vi agerar och i slutändan liksom hur våra liv ser ut.
Mm.
Och jag tror nog att någonstans så kommer vi behöva ha, att det kommer behöva göras politik någonstans av det här.
Mm. Jag får upp den här bilden av den här råttan eller hamstern som springer det här snurrande hjulet. Mm. Jag hade sådana när jag var barn. Och alltså, om man ser sig själv som den här råttan som springer i det här hjulet, vad skulle jag vilja ge mig själv eller min familj eller mina närmaste? Alltså, hur hjälper jag den här som bara springer? Mm. Den behöver mat, den behöver vila, den behöver närvaro, kärlek och trygghet av andra människor. Mm. Alltså, hur skulle jag hjälpa? Och så att man försöker hitta, det kanske inte är en bild som funkar för dig eller för någon annan, men liksom att se sig själv lite utifrån, det är det jag försöker säga. Så att man inte hela tiden liksom springer bara och går på, ja,
för
den här,
det som har
liten.
Hänt i det här hjulet är att vi kan ju inte riktigt springa oss trötta längre. För att när vi känner oss trötta så kan vi hela tiden få liksom en ny kick som gör att vi springer vidare liksom. Ända tills vi liksom springer rakt i en utmattning.
Ja, och det kan ju vara allt liksom ifrån sociala medier till att shoppa en fin handväska eller liksom dricka alkohol eller vad det nu än är. Liksom. Och där är vi ju väldigt påhittiga skulle jag säga. Mm. Men jag tror att alltså det som landar i mig av det här samtalet är ju också att det här, att vara intresserad och nyfiken av andras perspektiv och andras åsikter. Och att våga möta det som är obekvämt.
Utan men ska vi kunna ge några tips då? Alltså, när möter vi friktion i våran vardag? Och ja, jag hade ju det här väldigt konkreta då med bilbesiktningen.
Många möter kanske friktion på jobbet, tänker jag. Alltså att man har olika åsikter jämfört med sina kollegor eller sin chef eller kunder eller vad man nu har för. Och att det kanske är extra utmanande på jobbet där man också inte, där man inte vill visa hela liksom kanske sitt känsloregister eller så. Vad tänker vi där kring om vi håller oss på jobbet? Jag tänker att det är mycket friktion där. Mycket frustration.
Mm.
Och steg ett är ju kanske att varse bli, lägga märke till att okej, nu händer det något i mig. Nu börjar jag liksom skava, det börjar liksom kännas lite varmt i armhålan eller jag känner att kinderna börjar blossa eller jag sjunker ihop och tappar lusten för att gå vidare med det här projektet. Och att istället för att fly ifrån det genom att lägga ut det på någon annan, ta det till sig och bara vara i det, sätta ord på det och sen bli nyfiken på.
Mm.
Så liksom kanske, även om det inte kommer spontant, men att man kommer ihåg kanske att ja, men nu händer det här. Känner jag igen det här? Har jag varit med om det här förut?
Ja, och inte hamna i den där spiralen. Jag jobbade med med två personer som ledde en workshop för ett antal år sedan. Och det var ett ganska utmanande team som de jobbade med. De skulle göra någon sorts varumärkesarbete. Och jag var med i någon sorts kapacitet som storytellingkonsult. Och det var så här lite spänt och jobbigt. För att det var en chef som var väldigt tongivande och som liksom drog ur proppen liksom i vissa avseenden. Och ja, ifrågasatte på ett lite plumpt sätt. Men vid något tillfälle då så säger den här chefen till de som ledde workshopen. Ja, men vad tänker ni att vad ska det här mynna ut i? Och där jag liksom kände hur jag omedelbart hamnade i hot. Och där min respons var liksom att börja svara på den här frågan. Men den här workshopsledaren, han bara stod där rakt upp och ner. Och ja, såg ut att tänka några sekunder. Och sen tittade han tillbaka på den här. Vad vill du att det ska mynna ut i? Och jag minns jag bara ville bara så hoppa upp och bara wow! Fan vad coolt! Och jag lärde mig så jättemycket av det. Att ja, men han var inte skyldig liksom, bara för att det blev lite friktion så var inte han tvungen att liksom fixa eller svara. Och det vände energin i rummet liksom direkt. Och då började den här chefen tänka och svarade på frågan. Och sen kunde vi gå vidare.
Ja.
Men om den här workshopledaren hade börjat svara i någon sorts panik, då hade ju liksom, det hade varit svårt att hämta hem sen, tänker jag.
Just det. Mm. Nej, men det är det jag menar, att det är faktiskt en möjlighet till utveckling och bättre relationer.
Mm.
Och den här som ställde frågan i det här läget var kanske inte alls, gjorde kanske inte alls det för att hota eller liksom dissa någonting.
Han utan, kanske undra.
Ja, ja. Han var bara nyfiken liksom. Var ska det här mynna ut i? Och nej, men att inte gå på heller sina, att, liksom, sina föreställningar om att andra människor kanske vill mig illa eller ja. Återigen så är vi där med den här självkännedomen och självinsikten som är.
Och den här självregleringen, han måste ju ha liksom ägnat de där två, nu var han säkert så här sjukt erfaren och hade säkert varit med om det här. För det är ju liksom en träningsfråga.
Absolut.
Det är ingenting som han tog på volley bara så där första gången. Jag upplever att min förmåga till emotionell självreglering och det här att våga skapa mellanrum. Nu när jag föreläser så gör jag ofta så att jag säger till publiken att ja, nu behöver jag bara tänka lite. Och så gör jag det.
Mm.
Och sen så kommer jag på vad jag skulle säga och så fortsätter jag.
Mm.
Och just nu stoppar det inte ens liksom någon oro i mig.
Nej, men för det är ett sätt att möta friktionen, att skapa mellanrum som du kallar det. Just att dra lite i nödbromsen och att göra det för sig själv och gentemot andra.
Mm.
Och provar man det så resultatet blir ju oftast att jorden fortsätter att snurra, men kanske lite långsammare. Att man hinner ta de där andetagen och få tillgång till. Alltså det är ju att praktisera den kognitiva bromsen verkligen.
Mm.
Att inte springa på känslan. Nej, men jag tror att jag har landat i att friktion är bra och jag har nog varit väldigt mycket, som jag sa inledningsvis där, duktig på att skapa friktion, men på ett sätt som har kastat in människor i hotsystemet.
Som den här chefen då, tänker du, eller?
Ja, alltså låtit och sett liksom ifrågasättande ut. Alltså jag har ju förstått att jag har den tendensen och den inverkan på människor, en del i alla fall.
Utan att du menar det då liksom?
Ja, utan att mena det. Men för att jag har ganska svårt att låta locket ligga på. Jag vill ju liksom vända på stenen, lyfta på locket. Och jag vill inte ha någon elefant i rummet. Utan jag vill prata om det. Och det är ju skitjobbigt för människor. Men att jag tänker att friktion nu är positivt. Inte bara för att jag kan skapa den. Jag tänker att jag måste ta mer ansvar. Skapa mellanrum så att jag ger mer space när jag skapar friktion. Men också att jag ska vara mer nyfiken på när någon annan skapar friktion för mig.
Mm.
Att det faktiskt är en möjlighet för mig att bli lite mer nyfiken på den andras. Så det känns jättekul nu med friktion faktiskt.
Mm. Och i många fall så tror jag faktiskt som den här chefen kanske inte menade någonting. Eller vissa människor har i min åsikt, från mitt perspektiv, liksom ett sätt som väcker känslor. Om det är någon som till exempel tittar på någon mat jag har lagat så här. Ska det vara så där brunt? Du vet, jag skulle tolka det som kritik. Det skulle väcka någonting. Och då hade det varit väldigt lätt att tycka att det var jobbigt. Men om jag istället bara liksom hör, ska det vara så där brunt? Ja. Det ska det.
Ja.
Hur brukar dina bullar se ut? Eller vad det nu är liksom. Ja, ja. Linsgryta eller.
Ja.
Att vara nyfiken på liksom den som.
Mm.
Den som skapar friktionen. Vad menar du? Istället för att liksom bara dränkas av min egen. Rulla runt i min egen reaktion liksom.
Ja, för då är vi ju faktiskt. När vi gör det så är vi ju faktiskt ganska självupptagna. Och det ger vi ju inte. Då bjuder vi inte in den andra. Och vi ger inte den andra något space.
Mm.
Sen kan det ju vara liksom att den andra också är helt självupptagen. Men det vet man ju inte förrän vi ens har varit nyfiken.
Men de allra flesta av oss är ju det.
Mm.
Så kan man vara den som för ett ögonblick inte är självupptagen. Mm. Kan man ju göra väldigt mycket gott, tänker jag.
Mm.
I alla relationer.
Och det märker jag nu, alltså när jag inte är så stressad i mitt liv nu. Att det är mycket lättare, Så det första är kanske att vad behöver jag göra för att stressa mindre för att ens komma dit? Så att man inte ger sig själv en omöjlig uppgift. För det är svårt när man är i hot som man är om man är väldigt, har en hög stressnivå. Men det är rätt, det blir en bra läxa, eller uppgift. Att utforska, en möjlighet till att utforska hos sig själv. Kan jag vara den som skapar mellanrum?
Ja, och kan jag vara tryggheten möjlig? I rummet brukar jag uttrycka det som. Det tycker jag är så fint. Vara tryggheten. Vad ska vi prata om nästa gång? Från friktion till trauma.
Från friktion till trauma. Jag hade nog förträngt det där med trauma. Jag satt här och himlade med ögonen, kom inte ihåg. Men trauma, ja, det är ju så spännande. Och då tänker jag att du ska få... Du har ju läst på en hel del kring det här med trauma.
Ja, men precis. Jag skrev ju faktiskt ett helt kapitel till en bok en gång om trauma. Ett kapitel som blev bortklippt.
Ja, så vi har mycket att ösa ur.
Ja. Det var väl inte allt det, bara om trauma, men en del.
Superspännande i alla fall. Ja, men ha ett liv fullt av friktion och kanske lite trauma tills vi syns och hörs nästa gång då.
Ja, det ska jag ha. Hej då!
Hej!